Guds frid. Kvinnan lät sin vattenkruka stå. Så stod det här i texten som vi hörde läsas. Som en slags kommentar bara. Och ändå en mening med ett alldeles enastående innehåll. Jag skulle vilja påstå att det är en rätt så befriande notis i evangeliet. Kvinnan lät sin vattenkruka stå. Och så gick hon in i staden. En enda rad, men den berättar väldigt mycket för den som läser det här uppmärksamt. Och låter det sjunka in på något sätt. För övrigt, när du läser Johannes evangeliet så rekommenderar jag att läsa det väldigt sådär uppmärksamt. Därför att Johannes har i jämförelse med de övriga evangelierna väldigt mycket små detaljer som hjälper oss att lyfta fram berättelsen, och vi får se den på ett lite speciellt sätt. Ni vet, han talar ju väldigt mycket om tider och stunder, och han talar om 6 dagar före påsk och klockan vid den 9:e timmen, och det finns såna här återkommande saker hos evangelisten Johannes som gör klart att han minns detaljerna särskilt bra. Den heliga ande hjälper honom att komma ihåg, och det måste ha någon särskild betydelse. Kvinnan lät sin vattenkruka stå. Vad kan det betyda? Ska vi be en gång till att det får en alldeles speciell betydelse så som det är tänkt för var och en i den här gudstjänsten. Herre, vi tackar dig för att du är närvarande. Vi tackar dig för den helige ande. Och vi tackar dig för den berättelse som vi har hört, som är så gammal men som ändå har någonting att säga oss här i Södertälje och i den här kyrkan, den här gudstjänsten idag. Vi prisar dig för att du är närvarande i ditt ord och genom din ande. Och hos oss alla, låt tankarna vi har, känslorna, Herre, få betyda det som du hade tänkt med hela den här gudstjänsten. Amen. En enda mening fylld med innehåll. Den talar om prioriteringar också. Den här om identitet i någon mening, den här enda raden. Människor, vi hamnar lätt i låsta positioner där vi har allting klart för oss hur det ska vara, och vi har själva skapat en del föreställningar som håller oss så att säga på rätt plats, och vi vet precis hur vi ska bete oss. Vi vet precis hur mitt livs kruka ska bäras, och vi tror oss också veta vad den ska innehålla, om vi kan använda vattenkrukan som bilden på mitt eget liv. Det som är viktigt för oss. För henne var det ju en livsviktig sak det här. Traditionerna skapar naturligtvis sånt som gör att vi prioriterar olika saker på olika sätt var och en. Traditioner och konventioner, inte bara sådana vi har skapat själva, utan sånt som vi är formade av samhället eller av församlingen, kyrkan eller vad det nu kan vara som betyder mycket för oss. Det här samtalet på brunnskanten, en helt vanlig vardag, är ju ett alldeles obegripligt samtal. Vi har ju hört det på nytt. Hur lärjungarna blir överraskade när de kommer tillbaks, men de säger ingenting. Och man kan ana att de gör det av hänsyn, kanske främst till deras mästare som de har stor respekt för. Men också av hänsyn till den samariska kvinnan. För det är ju ett alldeles oanständigt samtal som han har, Jesus, mästaren från Nasaret, med den här kvinnan. Alltså enligt konventionen och enligt traditionen så är det ju helt omöjligt att ett sånt här samtal ska kunna äga rum. Han är profet och han är mästare. Han tillhör det folk som är utvalt. Och hon kommer inte bara vid en märklig tidpunkt på dygnet, utan hon kommer ju vid Alltså inte bara vid fel tidpunkt då, utan hon kommer ju alldeles fel. Hon är fel i alla avseenden. Och så börjar det här samtalet ändå där på brunnskanten. Vet inte med vilka föreställningar du har gått till Herrens hus idag. Om det är bara därför att du brukar göra det. Eller det att du fick en idé eller en tanke eller du fick för dig. Jag vet inte alls. Eller du bara kom in. Jag skulle önska att vi, fast den där söndag, fick uppleva att det här blir mitt livs brunnskant. Där han finns närvarande. Sitter här för att möta med var och en av oss. Det är nämligen så här att han är angelägen om att få tala med oss. Kvinnan lät sin kruka stå. Vi släpar nog var och en väldigt mycket i vår fatabur, i vårt livsförråd av olika saker som gör att inte vi upptäcker sakerna som egentligen är väsentliga och som borde prioriteras. Plikten, alla måsten, alla krav som vi ställer både på oss själva och på andra. Det är en slags konst att våga gå ifrån alla måsten, alla bråttom, alla krav, tankar och känslor som vi kan vara fyllda utav och som formar vår föreställning utav både Gud och gudstjänsten. Tänk att få lämna allt detta vid den brunnskant där han sitter. Hon lämnade den och gick, står det. Det är en väldigt medveten handling som hon utför. En medveten handling. Det är ingen tillfällighet. Och när Johannes kommer ihåg att berätta det här så gör han ju det därför att det är inte bara det att hon glömmer sin vattenkruka som av en tillfällighet, utan hon är medveten om den prioritering hon gör när hon går. Vi har utlyst bön och fasta den här veckan i den här församlingen. Vi har redan hört om det. Jag skulle önska att hela församlingen, åtminstone vi som är här nu, har hört pålysningarna. Skulle våga göra ett sånt här medvetet val. Även om det kommer lika överraskande för dig som det måste ha kommit för den här kvinnan där vid vardagens brunnskant. Hon hade ju inte en susning om vad som skulle hända när hon började vandringen till för att hämta det dagliga vattnet. Jag tror inte det. Utan det kom överraskande för henne. Men hon väljer att låta sin vattenkruka gå. Och så går hon medvetet iväg. Därför att nu har hon ett ärende och hon har ett budskap. Och med det ärendet så går hon iväg. Bön är inte bara att själv säga giv mig Herre. Bön är att ödmjukt överlåta sig åt honom som först har talat. För det är ju det märkvärdiga i det här samtalet. Att det är inte hon med sin tomma vattenkruka som börjar med att be. Lade du märke till det? Utan den som började samtalet var ju han. Det var han. Ibland när vi talar om gemenskap med Gud, i bönen, i bibelordet, därför att Gud finns också där, så är det ibland så att vi beskriver det som att det är när vi börjar den här vandringen som Gud helt plötsligt vänder sig emot oss för att se vad är det för en som pratar där nere. Och vem är det nu som har vänt sitt ansikte mot mig? Tänker ni så? Ja, jag har mött andra och jag vet att ibland tänker jag precis på det där sättet. Som om jag med mina ord och mina böner ska väcka Guds engagemang och Guds intresse för världen och jorden. Djup ropar till djup. Så står det i salmen. Djup ropar till djup. När vi med våra tomma vattenkrukor, med det djup av rop som går ut ifrån denna tomma vattenkruka, om du följer med i bildspråket, mitt liv, så är det inte så att det bara når ut i tomma rymder, utan det nås faktiskt hos ett djup där också ett rop utgår. Alltså, om jag går med en djup längtan efter att Gud ska börja höra och svara, en längtan att mitt liv ska fyllas utav någonting som gör att vattenkrukan, den tomma, inte längre är tom utan fylld. Inte det att bara det jag bär med mig, det kan jag faktiskt lämna. Jag är själv nu ett ämbar. Jag är själv nu en kruka, rätt förstått. Och jag har någonting som jag kan bära med mig. Och det är ingen risk att jag skvimpar ur det där. För lade ni märke till att kvinnan, när hon lät sin tomma vattenkruka gå, så kunde hon gå in i stan och så förmedlar hon någonting. Där varenda ord tas tillvara, så att skarorna möter ett svar på sitt rop. När vi bär på denna djupa längtan att få inte bara svar på en eller annan fråga eller bönämne, utan att vårt liv ska bli så där uppfyllt, då är det angeläget för mig som förkunnare och predikant att säga att det ropet egentligen är väckt av hans rop. Den längtan som vi bär på är faktiskt väckt av honom, som ur sitt gudomliga, kärleksfulla hjärta, faders hjärtas djup, ropar mot vårt djup. Ser ni? Och så möts det. Det här visste redan profeten Jesaja. Han säger så här, att Gud väntar i helighet till dess han kan vara dig nådig. Så snart han hör din röst skall han svara dig. Och vi som tror att det är vi som väntar på Gud, han väntar redan på oss. Halleluja. Och han gör det precis så som berättelsen från Sykarsbrunnen visar. Detta är den senastående. Det här evangeliet sa innehåller såna här detaljer som är värt att läsa och inte slarva med. Det börjar ju enormt pampigt, evangeliet. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Tanken svindlar. Och så står det i vers 14. Och man kan tycka att det blir lite platt och jordiskt och väldigt mänskligt. I bara 14 versar senare, när det står om Gud, det levande skapande ordet. Och så står det så här: ordet blev människa och tog sin boning hos oss. Och så om man läser uppmärksamt de här kapitlen, de första kapitlen i Johannes evangeliet, det är faktiskt en bra hemläxa att ta och läsa de fem första verserna av evangeliet i Johannes. Det klarar ni efter söndagslunchen. Och ni kommer att bli uppmuntrade av att se hur ordet som var Gud vandrade bland människorna. Redan i första kapitlet berättas de två unga män med sina livsfrågor om framtiden. De hade redan valt, av längtan att leva meningsfullt, rätt och riktigt, så hade man valt det spännande äventyret att gå med Johannes döparen. Men det är någonting som fattas. Och de står där fortfarande med sina frågor, och de ställer frågan till honom. Gud som blev människa. Och då säger Jesus, ja men kom med och stanna hos mig, säger han till de här två. Och så vandrar de tillsammans med Jesus. Det är det första kapitlet. Och det andra kapitlet, det handlar om bröllopet i Kana. Alltså Jesus kom rakt in i en stor familjefest. Och värdfolket är generad därför att det tar slut. Det de vill bjuda på, det goda vinet. Och Jesus finns där. Alltså ordet var Gud, blev människa, möter frågorna, finns i vardagslivet, går in i familjens fest, delar den och löser en mycket besvärlig situation för dem. Det var 12 krukor som han förvandlade, alltså vatten. Ja, det är enormt. Jag vet inte hur många liter det var, men han löste det. Ta bara nästa kapitel, när den här lärde mannen Nikodemus, som ju säkert alla trodde hade svaret på allt och såg ut som om han vore lyckad i livet. Men någonting håller honom vaken om nätterna och han kan inte sova. Och den sömnlöse Nikodemus söker upp Jesus. Dörren är inte låst, utan den är öppen för honom. Och så kan han tala ord till Nikodemus som gör att han går därifrån och blir en hjälte. Han smyger inte om nätterna i fortsättningen. Nikodemus är den som står upp och försvarar Jesus i höga rådet, där han är en av medlemmarna. Nikodemus är med mot slutet. Han är den som är med och hjälper till när alla andra flyr. Nikodemus berättas om bara 3 gånger i evangelierna. Men man ser från det här ögonblicket när han om natten smyger till honom, som talar med honom och ger honom svaren. Från det ögonblicket så växer Nikodemus och han blir en gudsmänniska som ett gott exempel. Och så har vi det fjärde kapitlet som vi redan har läst. Eller det 50 kapitlet, den sjuke mannen i Betesda som inte hade någon som hjälpte sig. Och så kom Jesus där. Så här kan man fortsätta att läsa och häpna över att det faktiskt är så. Att ordet som var i begynnelsen och som skapade allt, ur vilket allting utgick, blev människa. Och blev det på detta närvarande sätt. Jag tycker det är en bra bild när vi tänker på att Gud, den helige, den väldige, som har skapat inte bara denna lilla planet och dess invånare, utan hela kosmos och håller det i sin hand. Han som skapade den här jorden, hängde upp den på ingenting, spänner ut nordanrymden över det tomma, och så håller han ordning på hela kosmos samtidigt som han påstår att han känner varenda liten människa på en av de minsta planeterna i kosmos. En oändlig Gud. Att den Gud som väntar på oss, honom har Jesus uppenbarat hurdan han är. Han som väntar på oss. Han som ur djupet av sitt faders hjärta ropar på oss. Han är den Jesus som levde så nära. Aldrig uppifrån, utan ständigt i ögonhöjd. Hur vet vi det? Jo, därför att Jesus själv har sagt det. Vi vet att han samtidigt sa så här. De kunde ju texterna, och då säger de så här, säger de till Jesus att låt oss få se fadern, så har vi nog. Och då svarar Jesus dem i Johannes 5:6 kapitlet: så lång tid har jag varit hos er och ni har inte lärt känna fadern. Halleluja. Eller? Visst är det underbart? Alltså Gud är inte fjärran. Gud är den upphöjde. Och han har inte förminskats i makt. Utan det är sant det Jesus sa. När han efter sin uppståndelse står inför de lärjungar som är överraskade och förvånade. När han säger till dem: mig är given. Vadå? Vad sa ni? All makt i himmelen och på jorden. Så det är inte det att hans människoblivande, hans närhet, hans längtans rop till oss har sänkt honom i den meningen till vår nivå. Han är fortfarande Gud, och det är därför som han kan möta med oss, som han gjorde med de här två ynglingarna, som han gjorde med Nikodemus, som han gjorde där i bröllopet i Kanan, som han gjorde med kvinnan vid Sykarsbrunnen, fyller henne med liv och innehåll. Inte krukan, utan henne själv, med det som gör att hon kan förmedla det vidare till andra. Han väntar i höghet till dess han kan vara dig nådig. Så snart han hör din röst skall han svara dig. Halleluja. Det är inte så heller med Jesus, med Gud, att han bara stryker ett streck över det som är svårt och besvärligt. Han tar itu med den här kvinnans förflutna. Andlighet kan bli en flykt undan mitt eget förflutna, mina svek, mina tillkortakommanden och mina nederlag. Och så döljer man det i en andlighet, nyandlighet eller vad det är. Någonting som jag kan identifiera mig med. Eller andlighet kan få bli en befrielse. Vi hörde här läsas hur Jesus tar itu med hennes förflutna, som är det sårade livet. Fem återvändsgränder i livet hade hon stått inför. Och den hon nu stod inför, den man som hon hade, var också det en återvändsgränd i livet. Det var inte hennes utväg. Fem trasiga relationer. Och vad det betyder av sårighet, det kan ingen av oss ana. Vi kan känna det och kunna identifiera oss med det, därför att det kan finnas hos oss själva med lite olika rubriker, olika namn, olika saker. Och därför kan vi känna igen det möjligen. Dessa återvändsgränder i livet, där det inte finns någon utväg. Jesus vet om det. Men ni märker hur han tar itu med frågan. Och han låter henne själv bära fram det som är smärtsamt. När han talar om mannen i hennes liv, så gör han det inte fördömande. Och han gör det inte med ett höjt pekfinger, utan han gör det i stor ömhet och låter henne upptäcka det själv. Det är rätt märkvärdigt, men så är det med Gud. Det underbara är att hon inte slöt till, stängde till, utan hon fortsätter samtalet och dialogen. När det nu är blottlagt, allt det som hör hennes förflutna till, så stannar hon hos honom och låter honom tala färdigt. Jag är rädd för att vi ibland, när vi känner det där ömma vidröras, det som vi gärna vill dölja, det vi inte vill komma ihåg, det vi verkligen vill ha lämnat bakom oss, men som är som ett öppet sår så fort tanken återvänder. Risken är att vi går därifrån, stänger locket och låter det vara oläkt. Hon tar itu med det, och så kan hon få uppleva detta fantastiska, att hennes innersta blir läkt. Hennes andlighet fick tvärtom henne att stanna kvar. Och man kan undra varför. Hon måste växa i tillit till honom. Och jag skulle vilja veta hur hans blick såg ut. Jag skulle vilja känna atmosfären som gör att den här kvinnan vågar stanna hos honom. Nu behöver inte jag fantisera om det. Därför jag kan berätta för dig att jag har egna sådana erfarenheter. När jag har fått utlämnat det som jag har velat dölja inför honom. Och jag har upplevt att det är min frälsare. Det är min Jesus. Det är min fader, full av nåd och barmhärtighet. Och därför har jag vågat stanna kvar. Öppna mitt sinne och mitt hjärta och ta emot av den nåd och förlåtelse som har gett en ny start i livet. Och därför kan jag gott föreställa mig hur det kändes i det här sammanhanget för kvinnan som lät sin kruka stå. Hur ser han ut, den iskalla djävul, sa Marcus Birro här i en morgonandakt i den gångna veckan. Som tar liv, som låter en far sörja, som låter en mor stå med avgrund i sin själ över ett förlorat barn. Hur ser den iskalla djävul ut? Ni vet, Marcus Birro, den här poeten, har ett vackert språk och ett rikt språk. Men om du hörde andakten så vet du vad hans svar var. Det var kort och det avslutade andakten. Men det öppnade en port. En port ut för den som står där. Inför allt det djävulskap, ondska och mörker som hela den här världen är ockuperad av. Och det var erfarenhetens klang på något sätt. Vi som åtminstone har läst hans bok och vet om hans egen sorg. Vet att det inte bara var tomma ord och vacker poesi. Utan det var en upplevd verklighet. När han säger att härda ut och överleva är att börja be. Så sa han. Och inget mer. Börja be till livets Gud. Han är inte långt borta från oss. Han är nära. Så nära så att vi kan, om vi lyssnar uppmärksamt, höra hans rop efter mig. Som inte är fördömelsens rop över allt det som hör mitt förflutna till. Utan är Jesu möte där vid brunnskanten. Halleluja. Sådan är han. Tänk att han började att tala. Och han tar först hennes vatten. Det är rätt storslaget. Alltså, det var genant att han talade med en kvinna, det tycker lärjungarna. Det var ännu mer märkvärdigt att han drack ur samma skopa som hon. För han gjorde väl det. Han hade ingenting att ta upp vattnet med. Och han ber om vatten. Och det var fullkomligt oanständigt att en rabbin skulle ohelga sig med att dricka ur samma ämbar som den orena samariska kvinnan. Men han gjorde det. Han tog av det hon hade. Och när hon möter den generositeten, det är då egentligen som hon börjar våga öppna sig. Om du nu funderar på hur du ska uppleva det här och tänker att det krävs väl att jag då precis lämnar alltihop och jag vet inte vad jag ska bekänna, jag vet inte hur jag ska överlämna det för att jag ska få uppleva denna fullhet där krukan gott kan lämnas därför att jag själv är fylld av honom. Börja att ge det som ligger närmast i din tanke och i ditt hjärta till honom. Det kan vara din synd. Det kan vara ditt liv. Det kan vara, ja jag vet inte. Men börja med det. Och du kommer att upptäcka att någonting sker när du tar steget. Rör dig i riktning mot honom. Så gör Jesus alltid. Det här märkliga evangeliet som jag har nämnt några gånger nu. Det slutar ju med den där märkvärdiga morgonscenen där vid Genesarets strand. Den är vacker den, men det är ett av de märkvärdigaste sakerna i den berättelsen är när lärjungarna ser att bröd och fisk ligger på glödhögen. De har fiskat och inte fått någonting under hela natten, men så där på alldeles på slutet, därför att han hjälper dem, så får de egen fisk. Och då säger Jesus till dem så här, överraskade och förvånade är de. Och då säger Jesus, hämta hit den fisk som ni fick. Och så går de och hämtar den fisk de fick och ger det till honom. Vilken själavård. Alltså, det är inte bara han som ger. Det är det jag försöker säga. Både med kvinnan som lät sin kruka stå. Den här sista berättelsen om lärjungarna som tar av det som är deras eget och ger till honom. Herre, nu ber jag till dig, du som mötte den här kvinnan för så länge sedan. Gjorde det där undret som vi nu har påminns om igen. Herre, vi tackar dig att du är samme Gud, samme Jesus idag. Och tack att du har all makt i himmelen och på jorden. Prisa dig, Herre, för att du ska låta oss var och en få se vad det är vi behöver hämta och lämna. Hjälp oss, Herre, att kunna våga gå det steget. Säga de orden. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.